och välkomna till Konstpodden. Det här är första avsnittet. Och jag heter Denise.
Och jag heter Sofia. Och vi ska prata konst med er ett tag framöver. Varannan vecka tänkte vi. Och ta upp lite saker vi tycker om. Saker vi inte tycker om.
Saker som vi inte förstår.
Eller bara diskutera konst i allmänhet. För att det inte finns någonstans där vi kan prata om konst just nu.
Nej, för vi har ju letat lite på internet och i radion efter ett program där det diskuteras konst och inte bara recenseras. Men vi hittade ingenting och då tänkte vi att vi kunde göra det lika bra själva. Så nu är vi här.
Och det kanske är för att folk inte vågar prata konst. Till och med konstmänniskor kanske är rädda för att säga fel, eller göra fel, eller tycka fel. Och då vågar man inte säga någonting. Så vi tänkte att vi tar bort det stigmat och pratar konst helt enkelt. Och förutom det, vad har vi mer för mål med den här podden egentligen, Nice?
För mig önskar jag att det ska vara ett litet forum, en liten plats där jag kan få prova tankarna och prova argumentationen. Och inte bara sitta ensam, skriva en uppsats, visa upp den för en lärare och sen lägga undan den, utan ha mer en diskussion om konsten.
För sen så, det som vi har förstått också, vi pratar ju mycket konst när vi ses. Och att man kommer fram till så himla mycket mer bara man får någon att bolla idéer med. Så jag tänker att podden ska vara lite ett forum både för oss och för andra att få höra idéer om konst. Så man kan utveckla sina egna tankar ytterligare. För att det finns ju, det som är skönt med konst är att det kanske inte finns något exakt rätt och fel, utan det finns bara olika sätt att se på saken.
Ja, och att det är lite svårt att ha en övergripande blick själv. Så det kan ju vara bra som så här vidareledande tips.
Ja, att någon kommer med tips som man kanske annars inte hade hittat själv liksom. Så jag tänker att det är lite vårt mål med podden. Och att vi ska kunna prata om alla ämnen som vi sitter och pratar om när vi ses.
Ja, men vad menar vi med att konsten ska till folket och vi ska till P1?
Den idén kom väl från att vi just såg att det inte fanns ens en konstpodd på iTunes, att det visar att konsten är så stängd inför en krets som är en och samma hela tiden. Och att vi vill visa att det är ganska roligt och intressant att bara prata om konst som den är.
Ja, och en mild känga besvikelse till Sveriges Radio som har så otroligt mycket fina kulturradioprogram, men inte riktigt någon där de pratar om konst.
Nej, jag menar, jag kan gå och lyssna på ett helt avsnitt om mode. Men jag kan inte gå och lyssna på ett helt avsnitt om konst. Nej. Så det är väl bara att vi ska in på P1 och fixa det helt enkelt.
Ja.
Så Denise, vad är det som gör att vi får och kan prata konst? Vad är din konstbakgrund?
Konstbakgrunden, eller konstnuvarandet, är ju att jag gör en master i konsthistoria. Här i London, där vi befinner oss. Och jag har en kandidat i konstvetenskap sen innan. Och jag läst ganska mycket om fotografi det senaste året. Innan dess så var jag väldigt djupt förälskad i franskt 1800-talsmåleri som alla andra. Men vad håller du på med, Sofia?
Jag läser ju också en master här i London. Men jag läser ju på St. Martin's då. Så jag läser min master inom exhibition studies. Vilket mer handlar om själva kurerandet och hur vi presenterar konst i olika rum, i olika format och hur det genom den presentationen uppfattas av betraktaren i rummet. Och just nu läser vi mycket exhibition history, så just nu är historia väldigt relevant för min vardag helt enkelt, där jag pratar mycket om historieskrivning, representation och lite sånt där. Men vad var din första konstkärlek?
Min första konstkärlek är grindslanten i en liten replika som hänger i min mormor och morfars sovrum. Som jag tyckte var väldigt, väldigt sorglig men fin att titta på. Och jag undrade varför den lilla människan i hörnet satt och grät. Men jag har alltid tyckt väldigt mycket om att titta på, eller i ett långsamt barn, jag tycker om att titta på saker länge. Och jag vill veta varför de ser ut som de gör. Det har väl alltid varit min drivkraft. Och att jag alltid har velat vara en sån som kan gå runt i en stad och peka på de små ornamenten och förklara för andra vad de är. Jag vill vara lite en bättre vetare på det sättet. Vad var din första konstkärlek?
Oj, min konstkärlek kom nog ganska sent. Jag läste ju kandidat i Lund inom konsthistoria och konstvetenskap. Men jag tror inte att jag hade fattat att jag gillade konst, utan det var mer en på vägen kurs liksom, som jag inte trodde att jag skulle stanna i. Men så kom jag ihåg att vi fick se och prata om Sofie Kall och hennes performance. Och jag blev helt kär och bara, det är ju det här det handlar om. Det handlar om att jag kan förmedla någonting. Och att någon har förmedlat någonting till mig utan att säga någonting, utan att skriva någonting. Och det är bara där. Och jag bara förstår vad hon menar för att hon har gjort någonting. Så att för mig var det inte någon tidig kärlek, utan det kom efterhand, även om jag alltid tyckt om bildspråk, jag alltid tyckt om text, jag alltid tyckt om att skapa själv och ta bilder och sådär. Men jag förstod nog inte att konst i sig var intressant förrän jag verkligen började på min kandidat liksom, och såg hennes performanceverk och pratade om det. Då blev jag helt kär.
Yeah. Men om det var en på vägen kurs, vad tror du att du är på väg?
Nu med min master så tänker jag väl antingen att jag är på väg ut i någon form av kulturarbetsliv. Och vill gärna jobba med olika projekt. Jag är inte ett tittarbarn, jag är mer ett springa runt barn. Så jag gillar att ha projekt och jag gillar att planera och jag gillar att sammanställa och jag gillar att arbeta med. Så att jag hoppas väl att jag ska få någon kulturarbete inom någon projektledning eller liknande. Kanske curator eller något sådant. Om jag inte gör en PhD för att det inte finns några jobb. Jag vet inte. Du då?
Jag tycker det är så fint att du har PhD som backup-plan. För det är ju mitt mål. Det är dit jag vill. Jag vill sitta på en liten kammare och titta och förklara bilder för andra och för mig själv. Och poängtera var de gör fel och var de gör rätt.
Jag tänker att det är det här som mycket av vår podd kommer handla om. Att vi har väldigt olika utgångspunkter när det kommer till vad vi gillar inom konst och också vad vi tänker om konst. Jag har läst ungefär samma som kandidat, men vi har ändå väldigt olika intresseområden. Så det gör att det kanske blir en ganska intressant podcast att lyssna på.
Ja. Okej. En stående punkt som vi tänkte ta upp i den här podcasten är ju saker vi inte förstår. Så Sofia, är det någonting du inte har förstått den här veckan?
Alltså det är alltid så mycket som man inte förstår när man läser på konstskola. Men det jag inte har förstått denna veckan, som faktiskt har varit ett väldigt stort diskussionsämne i vår klass den här veckan, är hur konsthistoria är skriven och varför den är skriven som den är. Och jag, då har jag en liten så här anekdot om vad hände den här skolveckan. Och det var nämligen så att vi hade en konsthistorielektion tillsammans med filosofilektion. Och i vår läslista på artiklar och böcker som vi skulle läsa så fanns det inte en enda kvinna representerad överhuvudtaget. Utan det var de klassiska vita männen. Benjamin, Foucault, Barthes, de vanliga. Och det blev genast en diskussion var hur sådana urval görs och varför de görs. Och vad nya lärare idag har för ansvar att faktiskt visa en annan historieskrivning. För att visa att historieskrivning som har en gång skrivits som konst kanske skrevs på det viset av specifika anledningar. Och inte helt objektivt. Så det har väl varit en så här stor diskussionsfråga denna veckan och någonting som jag har grävt ner mig lite i för att jag inte riktigt förstod och för att jag vill hitta svaren. Har du några svar på den svåra frågan?
Alltså svaret. Saken är väl den att man ska vara väldigt, väldigt kritisk när man kommer till historia. Att det alltid är en skriven konstruktion och att denna konstruktionen är gjord av de vita männen som gärna vill hålla sig kvar på den maktpositionen de har. Men också, för det finns ju en allmän idé om vad som ska ingå i den här konsthistorien. Men att betrakta den som just ett dokument eller som ett som någonting som kommer ur den tiden då den var skriven. Jag tycker att Griselda Pollock, som är en av mina favoritteoretiker, det hon skriver i Vision and Difference, när hon poängterar i inledningskapitlet till den antologin eller samlingsboken, att det faktiskt är någonting som kanske inte, man kanske inte ska, att det är också en någonting som borde dissekeras, hur den är skriven. Och så.
Ja, och också alltid ha en anledning till varför man har skrivit det. Och förstå anledningen varför man har skrivit det som man har skrivit. Jag satt ju nu i veckan och läste den här Anda Leva, How to Write Art History-boken. En bok som är ganska så här lätt läst egentligen, om man bara vill få en liten inblick i konsthistoria och så. Men hon gav ändå så här lite, en liten förklaring till varför vi har konsthistoria, som jag ändå tyckte var lite intressant. Att det är för att konsten kan visa på en annan dimension än det som är skrivet av de som hade möjlighet att skriva. För att konsten kommer från ett perspektiv som inte alltid är ett beundrarperspektiv eller ett perspektiv där man måste hävda sig på något vis. Utan för att alla klasser, stånd och människor alltid har gjort konst på något vis, både hantverk och måleri, skulptur. Man har alltid uttryckt sig. Och att titta på konst och konsthistorien kan få en förståelse som är utöver det skriftliga. Vilket är intressant tycker jag.
Hur menar du då?
Jag menar, ett bra exempel på det är ju till exempel medeltida konst. Den gjordes ju inte för att man inte kunde måla perspektiv liksom. Den gjordes ju för att den hade ett annat syfte än att vara vacker. Den hade ett utbildande syfte eller för att folk inte kunde läsa och sådana grejer. Så att det blir en dimension utöver det som är skriftligt. För att det också på medeltiden bara var präster och högre män eller adelsmän som kunde skriva. Och att det då finns ett bildformat som alla människor har kunnat använda sig av, gör att vi kan få en förståelse av vår historia genom att titta på de här bilderna. Och samma sak med, det finns ju väldigt stor förståelse för egyptierna genom deras bildkonst. För att det inte finns text på det sättet som vi har text.
Som konst, som ett komplement till historien. Eller till historieskrivningen, vad det nu är. Ja. Men någonting som jag tycker mig är lite svårt när man kollar om vi ska prata om konsthistorien, den tjocka boken som vi alla bläddrat i någon gång i vår korvstoppande grundutbildning, är ju det svåra att tänka bort sig själv ur den, eller tänka att konst inte har konsumerats så som den är görs idag, att konst har fyllt andra syften, så som du säger, att det inte har varit ett allmän gods så himla länge.
Och att det också varit i stängda rum väldigt länge. Att det var en väldigt liten skara som faktiskt hade möjlighet till att titta på konst. Eller ens ha möjlighet att gå på ett museum. Var ju fram till 1800-talet någon ens kunde gå på fria museum liksom.
Ja. Och det tog ju väldigt lång tid innan de fria museerna blev för alla. Och att tänka bort att det väldigt mycket var liksom mecenaten eller den som betalade för det. Som hade tillgång till den. Och att det ens finns en beställare på konsten känns ju idag både lite främmande och väldigt
aktuellt.
Ja, att det har gjorts i verkstäder, att det inte är, att det är svårt att tvätta bort den romantiska genistämpeln. Men också ifrågasätta varför konsthistorien är skriven eller konstruerad kring de här till största delen manliga genierna. Vem är det som har formulerat? Vem är det som har lyft fram dem?
Och varför? Varför är det viktigt att det inte var ett kollektiv som gjorde det? Utan varför var det viktigt att det bara var en stor konstnär? Och vad vet vi, det kanske är så att på den tiden när Michelangelo jobbade med Sixtinska kapellet, då kanske man inte såg honom som som huvudkonstnären. Det är kanske en efterkonstruktion. Vad vet vi om det, liksom? Att konsthistorien kan vara så... Den kan luras ganska mycket också för att det kan ha varit en marknad som har styrt. Det kan ha varit en kung någon gång som har styrt om hur det ska presenteras. Och jag tror att vi har en möjlighet idag med all den information och alla böcker som skrivs, internet, alla bra reproduktioner, alla bra museum, att faktiskt ifrågasätta den representationen. Och kanske börja ta fram mer sanningar, om det finns någon. Tror du det finns sanning i konsthistoria?
Nej, men jag tror det kan ligga någon sanning i att ha ett postmodernistiskt syn på historien. Att historien är bara massa små berättelser. Och de är väldigt subjektiva och oftast uppdiktade av en anledning som ska gynna en själv. Men att det ska finnas någon stor sanningsväg att gå på, det tror jag, det är nog en önsketänkande.
Jag tänker också att det är så att ju mer vi tillåter representation från så många håll som möjligt, desto mer objektivt kan det bli. Men vi som individer kommer alltid välja de historierna som passar oss och vårt eget medvetande bäst. Så en objektiv historia kommer aldrig kunna berättas, för att vi kommer alltid ta till oss väldigt individuella delar ur den historieskrivningen.
Ja. Men vad tycker du om det som hade betydats om att om en feministisk konsthistorieskrivning?
Jag är ju väldigt för den kvinnliga representationen i konsthistoria och historia i allmänhet. Och när det kommer till den feministiska perspektivet så tror jag att det är viktigt att lyfta upp att det faktiskt har funnits kvinnor involverade i mycket konstskapande under en väldigt lång tid, men som har blivit undanskymda eller bortglömda eller helt enkelt bara inte inskrivna. Och att det finns ett väldigt så här stort mörkertal i hur många kvinnor som faktiskt har fått utöva konst. Och genom att ha en feministisk syn på konsthistorien så kan man gräva ner sig lite i att leta efter de här kvinnorna och faktiskt ge en representation för alla de kvinnor som läser på konstfack på konstskolor idag. Det är ju faktiskt så på min skola på St. Martin så är vi 89% kvinnor. Och då blir det väldigt underligt när man bara ser män på museum. Så det behövs ett skifte i hur man ser på både kvinnligt och manligt konstnärskap. Och ofta när man betraktar manligt konstnärskap så ser man det här ensamma geniet som inte är influerad av någonting. Medan när man tittar på kvinnligt konstnärskap så är de alltid influerade av sina män eller av sitt umgänge på ett helt annat sätt än de manliga genierna är. Och jag tror att vi måste börja bygga om vår syn på konsthistoria, helt enkelt.
Ja, och göra det på alltså grundutbildningarna i konsthistoria på universitetet, att inte ha 19 veckor av manliga genier, viktiga målningar, skulpturer, byggnader som har gjorts, och sedan veckan innan jul klämma in en föreläsning om feministisk konstteori eller kvinnliga konstnärer. För att bara kunna säga att men vi har ett genusperspektiv. Eller bara upplysa upp det. Dra in dem i konsthistorien. Dra in dem i hela terminen.
Jag tycker det är samma sak med den västerländska synen. Att det är så konstigt att man inte får se någonting av asiatisk konst. Som har en väldigt lång historia från Kina. Och många hantverk som inte ens hade kommit till Europa under lång tid. Men det är så bortglömt. Och det var egentligen inte förrän på 20-talet som man började ta upp det här primitivism. Och då visa konst som kom från Afrika och sådana ställen i New York. Så att det finns ju verkligen fortfarande någonting som är bortglömt. Och det finns minoriteter inom konsthistorien.
Den, alltså modernismens användning av primitivism är ju väldigt spännande och lite vulgärt äcklig, kan jag tycka.
Ja, och väldigt så här sätter det i någon så här exotisk perspektiv där det alltid är något the others,
ja,
runt det.
Någonting att definiera sig mot och någonting att definiera sig som bättre framför allt.
Och som ofta aldrig blev namngivet vem som hade skapat det, utan det var bara någonting som också var en inspirationskälla till de senare genierna, som Picasso, som ofta använde masker i sina verk. Så det var ju alltid bara en referenspunkt, men det var ju inte ett eget konstverk på det viset. Är det inte konstigt att det fortfarande lever kvar 2013?
Jo, och ganska skrämmande kan tyckas. Men hur tror du man kan använda konsthistoria för att förstå både historien, så som du pratade om innan, men också hur tror du man kan använda det för att förstå idag?
Oj, men jag tänker också, som man har lärt sig under hela sin utbildning nu, att allting har liksom ett flöde på något vis. Det går inte riktigt att svara på så här, vad som är konst nu och vad som är konst då. Men jag tror all konst idag har kommit från någon så här utvecklingskurva. Man kan ju se till exempel fotografiet förändrade och sen hur måleriet såg ut. Hur Degas målade sina tavlor med att det inte fanns något riktigt fokus. Och att ben och armar ramlade utanför bilden. Och i och med det så kom det sedan ett annat snitt i måleriet. Och också hur impressionismen sedan blev expressionism, som sedan blev abstrakt konst, som sedan helt plötsligt blev en väldigt bara en minimalistisk konst, som sedan blev en konceptuell konst. Så jag tänker att det finns ett flöde i det här, och man kan se hur konsthistorien har präglat den konsten som vi ser idag. Så det jag menar är att konst varken nu eller då bara händer, utan det kommer så här, dels från influenser från olika kulturer och hur man rör sig i samhället. Också genom teknologi som fotografi, videokonst och sådana konstformer. Och det avgör vad som kommer komma i nästa steg. Och då tror jag att genom att förstå var vi kommer ifrån, så kan vi också förstå vår samtid. Och det kanske behövs att förstå viss konst idag som kan betraktas som lite svårförstådd. Och kanske kan konsthistoria då hjälpa till att förstå den här konsten, för att den kommer från några idéer, från ideal som har byggts upp under en hel historisk skrivning liksom.
Ja, alltså ibland funderar jag ganska mycket på hur, för historia är ju också ett sätt att sålla bort det som någon annan inte tyckte var så viktig. Men jag brukar fundera ganska mycket på hur historieskrivningen kommer te sig om den här tiden. För nu är det ju så himla mycket bilder överallt. Hela tiden. Och jag tycker ju att det är ganska härligt. Jag tycker det är så otroligt skönt att bara kunna klicka på min smartphone och kunna scrolla ner och se bild på bild på bild. Eller bara gå runt och titta på bilder och fotografier. Och här där vi är ju så otroligt mycket gatukonst. Så det är väldigt stimulerande för hjärnan.
Men hur tror du att folk kommer se på vår tid då? Jag bara tänker att eftersom det finns ett sådant medium som gör att alla kan på något vis göra konst. Är det det som gör att konsten idag blir väldigt mycket mer konceptuell? För att vi måste identifiera oss som konstnärer på ett annat sätt eftersom alla kan vara det. Hur tror du att man kommer se på vår tid?
Jag tror den kommer vara spretigare än någon konsthistorieskrivning innan. Eftersom det finns så himla mycket och begreppet och reglerna för det är så himla vida. Jag tror också att det finns, att konsten rör sig mer och mer bort ifrån det där komplexet det har haft av att det bara avbildar. Att det ska vara någonting i sig självt som är någonting, en 1800-talsidé som lever
art kvar. Art for art's sake.
Ja, också det. Men också att att inte avbilda, utan att bara vara ett värde, någonting, ett förstahandsobjekt, eller hur man ska förklara det. Att det blir mer och mer konceptuellt och mindre avbildande. Men också att konsten fyller kanske andra funktioner när det finns, nu ska jag inte säga att det inte är konst, men av bilder som vi omges av så himla mycket idag, kanske fyller det visuella behovet, och att konsten kanske ska fylla något mer tankestimulerande. Men när vi ändå pratar om samtidskonst, eftersom jag ska villigt erkänna att det inte alls är vad mitt hjärta bankar hårt för. Men att du är väldigt mycket mer intresserad och insatt i det. Hur tar du dig an det?
Det jag tycker om med samtidskonst som gör mig intresserad är att det inte finns några begränsningar för medier egentligen. Att ett väldigt vardagligt objekt eller en väldigt vardaglig presentation av någonting kan i en kontext bli konst. Jag tror att det är snarare det som intresserar mig. Att samtidskonsten idag är så kontextuell. Och det är det som gör den spännande att diskutera. För att den handlar så mycket om sin plats. I förhållande till vad visas den i. Och i vilket sammanhang är betraktaren där. Och precis som jag sagt innan med min utbildning så är jag väldigt intresserad av rummet. Alltså vad gör det här till konst? Och jag tycker att det är det som är spännande med samtidskonst. Att det sätter igång en tankeprocess hos sig själv. Där man kan fråga sig, varför tycker jag att det här är konst just precis nu? Kommer någon om 20 år tycka att det här är konst? Är det bra konst? Är det dålig konst? Det finns en sån stor variation i hur man kan uttrycka sig i dagens samtidskonst.
Mm, men någonting som jag har tänkt lite på är där att man tycker att det är lite svårt med samtidskonst. Eller åtminstone jag. Och att det känns lite ironiskt. Om konsten från början, som vi sa, har varit till för en liten del av folket. Och sedan att den har försökt bli mer demokratisk. Vi har fått ett museum. Alla ska kunna få se på den här. Ta del av det. Och sen så börjar man liksom bryta ner rummet. Och man ska liksom...
Att man nästan går tillbaka till att det blir en väldigt liten skara som förstår.
Ja, eller en väldigt liten skara som känner sig
inkluderad.
Ja, att när det liksom går ner till abstraktion, när det går ner till liksom geometriska former och färger tillsammans, som egentligen, för att vara helt ärlig, det är ganska lätt att förstå, men eftersom det blir för lätt för att förstå så blir det genast
svårt att ta till sig.
Ja, och att man känner sig utestängd och dum för att man inte förstår det.
Men jag tänker att det kanske är en utveckling som har kommit av just att det finns så stor möjlighet att själv filma. Det finns så stor möjlighet att själv måla. Det finns så stor möjlighet att själv ta ett foto. Att de som är konstnärer idag, samtidskonstnärer, kanske vill definiera sig och sätta sig ett fack. Och då har samtidskonsten, som har blivit väldigt konceptuell, blivit en lösning på det problemet att särskilja sig ifrån en massa. För jag tror att konsten handlar ju väldigt mycket om att, så här, precis som vi sa innan, om ett geni. Kanske är detta vår tidssätt att identifiera genierna. Men det kanske är dags för oss att börja avrunda det här första avsnittet lite. Så jag tänkte fråga om du har några tips till våra lyssnare som du tycker att de ska kolla upp under kommande veckor.
Ja, dels skulle jag kunna tipsa om att leta rätt på Griselda Pollock och hennes bok Vision and Difference. Där hon i inledningskapitlet ger en ganska bra kritisk syn på konsthistorieskrivningen och hur man ska förhålla sig till den. Men sen skulle jag också vilja tipsa om en dokumentär som heter The Mona Lisa Curse. Som, det var ett tag sedan jag såg den, men jag tror man kan googla fram den ganska lätt. Där en väldigt förtjusande liten konstkritiker farbror med käpp tar sig an ämnet varför vissa konstverk har blivit så otroligt framlyfta och hur de betraktas nästan som kändisar som man ska se, och när man har sett dem så kan man stryka dem från sin lista och berätta för alla att man har sett dem. Den tyckte jag om. Har du någonting?
Jag tänkte ge lite tips också på konsthistoria. Fast i bokform istället för dokumentärform. Och då tänkte jag dels tipsa om boken som vi pratade om i början, som heter How to Write Art History av Anda Leva, som tar upp konsthistoria fast på ett väldigt basic sätt. Så om man inte känner sig helt bekväm eller familjär med konsthistoria kan det vara en bra liten start. Sen finns det en annan bok som är av E.H. Gombrich som heter The Story of Art. Där han tar upp olika väldigt specifika delar av konsthistorien och binder ihop dem. Så att konsthistorien helt plötsligt får lite mer sammanhang tillsammans med varandra i efterföljande steg. Så den boken kan jag verkligen också rekommendera. Men nu är vi ju nästan klara för idag. Så vad tänker du att vi ska ta upp nästa gång?
Nästa gång så ska vi prata om konst i tv och radio. Och varför finns det här stora hålet som vi försöker fylla med konstpodden?
Ja, och varför representeras konst konstigt i tv som en work of art och så här? Varför ska man...
Tycker du är det konstigt?
Jag vet inte, det kanske är det vi måste prata om. Är det konstigt? Eller är det rätt sätt att visa?
Jag fastnade ganska länge framför det första gången jag råkade se det.
Ja, alltså, det gör jag också. Men jag tänker att vi måste reda ut det här.
Ja, och vi måste säga att vi har en blogg innan vi säger hej då.
Konstpodden, med 2D, .blogspot.com funkar. Man kan också ha det engelska co.uk i slutet.
Jaha.
Ja, så är det. Så gå in där. Och kika, för där lägger vi upp lite tips och lite artiklar som vi läser.
Ja, och lite länkar till de referenserna vi har dragit idag.
Mm, för konsten ska ju vara till folket.
Och folket finns ju på internet, som vi alla vet.
Ja, och alla ska ha en chans att förstå konst. Så det är klart att vi lägger på referenser, så att folk kan läsa det vi läser.
Mm. Men tills dess, så...
Kolla mycket konst.
Ja, och fridens liljor.
Helt enkelt.
Puss och kram.
Puss och kram.